Kapitel 13. Val. Innan de somnade föll Moraine på knä vid var och en av dem i tur och ordning och la händerna på deras huvud. När hon kom till län muttrade han att det inte behövdes och att hon inte skulle slösa på krafterna, men han försökte inte hindra henne. Egwene tog emot upplevelsen med iver. Mert och Perrin var tydligt rädda för den och rädda att neka. Thom drog sig undan Aes Sedains händer med ett ryck, men hon tog tag i hans grå huvud med en blick som inte tillät några dumheter. Lekaren blängde argt hela tiden. Hon log spefullt när hon väl tog bort händerna. Den rynka han hade i pannan blev djupare, men han såg piggare ut. Det gjorde de allihop. Rand hade dragit sig undan i en nisch i den ojämna väggen, där han hoppades att han inte skulle synas. Hans ögonlock ville hela tiden sjunka när han väl satt lutad mot trästammarna, men han tvingade sig att titta på. Han satte knytnäven mot munnen för att hindra en gäspning. Lite sömn, en timme eller två, så skulle det vara bra med honom igen. Men Moraine glömde honom inte. När han kände hennes svala fingrar mot ansiktet ryckte han till och sa: "Men jag..." Hans ögon blev stora av förundran. Tröttheten tömdes ur honom likt vatten som rinner ner för en backe. Värk och ömhet förvandlades till dunkla minnen och försvann. Han stirrade på henne med öppen mun. Hon bara log och drog undan händerna. "Det är färdigt," sa hon. Och när hon med en trött suck reste sig mindes han att hon inte kunde göra samma sak för sig själv. Faktum var att hon bara drack lite te och vägrade att ta emot det bröd och ost som Lan försökte ge henne innan hon kröp ihop vid elden. Hon tyckte somna i samma ögonblick som hon drog manteln om sig. De andra, alla utom Lan, somnade var de än hittade en plats att sträcka ut sig på. Men Rand förstod inte varför. Han kände sig som om han redan fått en hel natts sömn i en bra säng. Men han hade knappt hunnit luta sig bakåt mot väggen förrän sömnen tog honom. När Lan en timme senare väckte honom kändes det som om han hade fått vila i 3 dagar. Lan väckte dem allihop utom Moraine och han tystade strängt allt som kunnat störa henne. Ändå lät han dem inte stanna länge i den behagliga trädgrottan. Innan solen nått 2 gånger sin egen bredd över horisonten hade alla spår av att någon varit där sopats igen, och det hade allihop suttit upp och red norrut mot Berlon, red sakta för att skona hästarna. Aes Sedains ögon var dunkla, men hon satt rak och stadig i sadeln. Dimman låg ännu tät över floden bakom dem, en grå vägg som motstod solens kraftlösa försök att få den att dunsta och skymde Chew-floden för dem. Rand såg sig om över axeln medan han red, hoppades att få se en sista skymt, om också bara av Tarrens brygga, tills dimbanken förlorades i fjärran. "Jag trodde aldrig att jag skulle komma så här långt hemifrån," sa han när träden slutligen skymde såväl dimman som floden. "Minns ni när det verkade långt till vakthöjden? Det var för 2 dagar sedan. Det känns som en evighet." "Om en månad eller två kommer vi tillbaka," sa Perrin ansträngt. "Tänk på vad vi har att berätta då." "Inte ens trollocker kan jaga oss i all evighet, Samert. Bränner mig, det kan det inte." Han såg sig om med en tung suck och sjönk ihop i sadeln, som om han inte trodde på ett ord av det som sagts. "Karar," fnös Egwene. "Här får ni det äventyr ni alltid har babblat om, och redan börjar ni prata om att komma hem." Hon höll huvudet högt, men Rand la märke till att hennes röst ändå darrade lite, nu när det inte gick att se mer av Chewfloden. Varken Moraine eller Lan gjorde några försök att trösta dem, sa ingenting om att de naturligtvis skulle komma hem igen. Han försökte låta bli att tänka på vad det kunde innebära. Även om han hade fått vila hade han tillräckligt mycket betänkligheter för att inte leta efter fler. Hopsjunken i sadeln började han dagdrömma om att en vårmorgon valla får tillsammans med Tam på en äng full av högt, frodigt gräs och sjungande lärkor. Och en fär in till Imonshål och Beltane som det hade varit förr när han dansade på allmänningen och inte hade mer att bekymra sig för än huruvida han skulle kunna hålla ordning på fötterna. Han lyckades förlora sig i det en lång stund. Färden till Berlon tog nästan en vecka. Län muttrade om hur söliga det var, men det var han som avgjorde takten och tvingade de andra att hålla den. Mot sig själv och sin häst, Mandab. Han sa att det betydde klinga på det gamla språket, var han inte lika skonsam. Väktaren red dubbelt så långt som de andra, galopperade i förväg med den färgskiftande manteln flaxande i vinden för att speja på vägen framför dem eller red tillbaka i deras spår. Men alla andra som försökte göra mer än att skritta fick höra vassa ord om att de borde ta hand om sina djur, bitskheter om hur bra de skulle klara sig till fot som trollockerna kom. Inte ens Moraine klarade sig undan hans vassa tunga om hon lät stoet öka på stegen. Eldape hette hästen. På det gamla språket betydde det västanvind, den vind som förde med sig vårregnet. Väktarens spanande avslöjade aldrig några tecken till förföljande eller bakhåll. Han pratade bara med Moraine om vad han såg och det gjorde han tyst så att ingen annan hörde. Och Aes Sedain vidarebefordrade bara det hon tyckte att de andra behövde veta. I början tittade Rand bakåt över axeln lika mycket som framåt. Han var inte den enda. Perrin fingrade ofta på yxskaftet och Matt red med en pil redo på bågsträngen i början. Men i landskapet bakom dem syntes inga trollocker eller skepnader i svarta mantlar. På himlen flög ingen dragcar. Långsamt började Rand tro att de kanske hade kommit undan. Det fanns inte mycket att ta beteckning under, inte ens i skogens tätaste delar. Vintern bet sig fast lika hårt norr om Terrenfloden som hemma i Tjufloden. Dungar av tall och gran och kärrmyrten, eller här och var några kryddbuskar eller lagerträd, lättade upp en skog där man annars bara såg kala grå grenar. Inte ens flädrarna hade blad. Bara enstaka gröna skott avtecknade sig mot bruna fält som tyngts av vinterns snö. Också här var det som växte mest brännässlor och sträva tistlar. Här och var på den nakna myllan låg den sista snön kvar. På skuggade fläckar eller i drivor under de vintergröna trädens låga grenar. Alla hade mantlarna tätt om sig, för i det snåla solskenet fanns ingen värme och nattkylan var genomträngande. Och det fanns inte fler fåglar här än i Tjufloden, inte ens korpar. Den långsamma takten hade ingenting makligt över sig. Norderväg. Rand fortsatte att kalla den så inombords, även om han misstänkte att den hade ett annat namn här, norr om Terranfloden. Gick fortfarande nästan rakt norrut. Men Lern envisades med att de skulle rida i slingervägar av och an genom skogen, lika ofta som längs den upptrampade vägen. Byar, bondgårdar eller vilka tecken som helst till människor eller bebyggelse fick de att göra omvägar på många milsteg, även om det inte fanns mycket sådant. Bortsett från vägen såg Rand hela första dagen inga som helst bevis på att människor någonsin varit i denna skog. Det kom för honom att han kanske inte ens när han begav sig till Dimbergens fot hade varit lika långt från människoboningar som han var den dagen. Den första gård han såg, ett stort korsvirkeshus och en hög ladugård med spetsiga halmtäckta tak och en rökslinga som steg upp från en murad skorsten, blev en överraskning. Det är precis som hemma, sa Perrin och rynkade pannan mot de avlägsna byggnaderna, knappt synliga mellan träden. Folk gick omkring på gårdsplanen och än så länge hade det inte varsnat sällskapet. Det är det inte alls, sa Mert. Vi är bara inte tillräckligt nära för att se att det är annorlunda. Jag säger ju att det är precis som hemma, envisades Perrin. Det kan det inte vara. Vi är trots allt norr om Terranfloden. Tyst ni båda, morrade Lärn. Vi vill inte bli upptäckta, minns ni det? Hitåt. Han vände västerut för att rida en omväg runt gården. När Rand såg sig om tyckte han att Perrin hade rätt. Gården såg ungefär ut som alla gårdarna runt Imonswall. En liten pojke hämtade vatten från källan och större pojkar vaktade får bakom en gärdsgård. Det fanns till och med ett torkhus för tobaken. Men Mert hade också rätt. Vi är norr om Terranfloden. Det måste vara annorlunda. De stannade alltid medan ljuset ännu dröjde sig kvar vid himlen, valde sluttande lägerplatser där det var torrt och där de kom i lä för vinden som sällan dog ut helt, bara växlade. Lägerelden var alltid liten och osynlig på mer än ett par stegs håll. Och när de väl hade kokat te skyfflade de aska över lågorna och begravde glöden. När de slagit läger första kvällen och ljuset ännu dröjde kvar började Län lära pojkarna vad de skulle göra med de vapen de bar. Han började med bågen. Han valde ut en knuta, stor som ett manshuvud, som satt i en spricka i stammen på en död kärrmyrten. Och när han hade sett Mert sätta tre pilar i den på 100 stegs håll sa han åt de andra att det var deras tur. Perrin upprepade Mats bedrift. Rand tänkte på lågan och tomrummet. Det lugn som tillät bågen att bli en del av honom eller honom av den och satte sina tre pilar i en klunga så att spetsarna nästan rörde vid varandra. Mert klappade honom på axeln som lyckönskan. Om ni nu hade bågar allihop, sa väktaren torrt när de började flina. Och om trollockerna gick med på att hålla sig så långt bort att ni kunde använda dem. Flinen försvann med ens. Få se vad jag kan lära er om de kommer för nära. Han visade Perrin ungefär hur han skulle göra med den bredbladiga yxan. Att använda en yxa mot någon eller något som hade vapen var inte alls detsamma som att hugga ved eller vifta med den på lek. Han gav den storvuxne smedslärlingen en rad övningar, blockeringar, pareringar och utfall. Och sedan gjorde han samma sak med Rand och hans svärd. Det var inte det vilda skuttande och fäktande som föll Rand i sinnet var gång han tänkte på att använda svärdet. Utan smidiga rörelser som gick i varandra, ungefär som en dans. Det räcker inte med att röra klingan, sa Lärn, även om somliga tror det. Sinnet är en del av det hela, och den största delen. Töm sinnet, Fåraherde. Töm det på hat och fruktan, på allting. Bränn bort dem. Ni andra ska också lyssna nu. Ni kan använda det med yxa eller båge, med spjut eller påk. Och rent av med era tomma händer. Rand stirrade på honom. Lågan och tomrummet, sa han förundrat. Det är det ni menar, inte sant? Min far lärde mig det. Väktaren gav honom en outgrundlig blick till svar. Håll svärdet så som jag visade dig, Fåraherde. Jag kan inte göra en klumpfotad bypojke till en svärdsmästare på en timme. Men jag kanske kan se till att du inte hugger dina egna fötter av dig. Rand suckade och höll svärdet upprätt framför sig i båda händerna. Moraine såg uttryckslöst på. Men nästa kväll sa hon åt Lärn att fortsätta med undervisningen. Kvällsvarden var alltid samma sak som middagen och frukosten. Tunnbröd, ost och torkat kött. Utom att de om kvällarna sköljde ned maten med varmt te istället för vatten. Om kvällarna underhöll Thom dem. Län tillät inte lekaren att spela harpa eller flöjt. Det behövde inte väcka hela trakten, sa han. Men Thom jonglerade och berättade sagor. Mara och de tre dåraktiga kungarna, eller någon av de hundratal sagorna om Andla, den vise rådgivaren, eller någonting som var fullt av äventyr och ära, som jakten på hornet, men alltid någonting med ett lyckligt slut och en glädjerik hemkomst. Men även om landskapet omkring dem var fridfullt, även om inga trollocker dök upp bland träden och ingen dragcar syntes bland molnen, så tyckte Rand att de själva lyckades försätta sig i ett spänt tillstånd igen var gång det var fara värt att de skulle lugna ned sig. Som den morgonen då Egwen vaknade och började lösa upp sin fläta. Rand iakttog henne ur ögonvrån medan han rullade ihop sin filt. Varje kväll när de öst aska över elden tog alla utom Egwen och Aes Sedain sina filtar och gick och la sig. De två kvinnorna gick däremot alltid avsides och pratade en timme eller två, och de kom inte tillbaka förrän de andra somnat. Egwen kammade ut håret, 100 tag, han räknade, medan han sadlade moln och spände fast sadelväskor och filt bakom sadeln. Sedan stoppade hon undan kammen, skakade ut håret över axlarna och drog upp mantelns huva. Häpet frågade han, vad gör du? Hon gav honom en sned blick utan att svara. Det var första gången på 2 dagar som han hade pratat med henne, insåg han, sedan den där natten i grottan av trädstammar på Charonflodens strand. Men han lät sig inte hejdas av det. Hela livet har du väntat på att få bära håret i fläta, och nu slutar du med det. Varför? För att inte hon flätar sitt hår. Aes Sedair flätar inte håret, sa hon enkelt. Åtminstone inte annat än om de vill. Du är ingen Aes Sedair. Du är Egwen Alvear från Immonswall, och kvinnornas råd skulle få dåndimpen om de såg dig nu. Du har inte med kvinnorådets angelägenheter att göra, Rand Althor. Och jag kommer att bli en Aes Sedair så snart jag kommer till Tervallon. Han fnös. Så snart du kommer till Tervallon. Varför? Ljus, berätta det för mig. Du är ingen mörk vän. Tror du att Moraine Sedair är en mörk vän? Tror du det? Hon vände sig om mot honom med nävarna knutna, och han trodde nästan att hon skulle slå honom. När hon har räddat byn, när hon har räddat din far. Jag vet inte vad hon är, men vad hon än är så säger det ingenting om de andra i sagorna. Bli vuxen, Rand. Glöm sagorna och använd dina ögon. Mina ögon såg henne sänka färjan. Förneka det. När du väl har fått en idé ger du dig aldrig. Inte ens om någon påpekar att du försöker stå på vattnet. Om du inte vore en sådan ljusbländad dumskalle skulle du förstå. Jaså, jag är en dumskalle. Låt mig säga dig en sak, Rand Althor. Du är det envetnaste, mest tjockskalliga. Försöker ni väcka alla på 10 milstegshåll? Frågade väktaren. Och Rand, som stod där med öppen mun och försökte få ett ord med i laget, insåg plötsligt att han hade skrikit. Det hade de båda gjort. Egwens ansikte blev illrött upp till ögonbrynen och hon snurrade runt. Karar, muttrade hon. Och det verkade vara riktat lika mycket till väktaren som till honom. Vaksamt såg sig Rand om i lägret. Alla tittade på honom, inte bara väktaren. Mert och Perrin, båda vita i ansiktet. Thom, spänd som om han var beredd att fly eller strida. Moraine. Aes Sedains ansikte var uttryckslöst. Men blicken tycktes borra sig in i hans skalle. Förtvivlat försökte han dra sig till minnes precis vad han hade sagt om Aes Sedair och mörkvänner. Det är dags att ge sig av, sa Moraine. Hon vände sig mot Ald Ape och Rand darrade som om han just sluppit ur en fälla. Han undrade om det rent av var så. På kvällen 2 dagar senare, när brasan nästan brunnit ut, slickade Mert av de sista ostsmulorna från fingrarna och sa: Vet ni, Jag tror att vi har skakat av oss dem för gott. Len var ute i natten någonstans för en sista titt på omgivningen. Moraine och Egwene hade dragit sig undan för ett av sina samtal. Thom satt och halvsov över sin pipa och de unga männen hade lägerelden för sig själva. Perrin, som lättjefullt satt och petade i glöden med en käpp, svarade: om vi har skakat dem av oss, varför fortsätter då Lärn att speja? Rand, som nästan hade somnat, rullade runt så att han fick ryggen mot brasan. Vi skakade dem av oss vid Tarrens brygga. Mert la sig på rygg med fingrarna hopflätade under huvudet och stirrade upp på den månljusa himlen. Jag tror inte att de någonsin var ute efter oss. Så du tror att dragkaren jagade oss därför att den tyckte om oss? Frågade Perrin. Jag tycker att vi borde sluta oroa oss för trollocker och sådant, fortfor Mert, som om Perrin inte hade sagt någonting. Och istället börja tänka på att vi kommer att få se världen. Vi är där ute, där sagorna kommer ifrån. Hurdan tror ni att en riktig stad är? Vi är på väg till Berlon, sa Rand sömnigt, men Mert fnös. Det är nog inget fel på Berlon, men jag har sett den där gamla kartan som mäster Alvear har. Om vi tar av åt söder när vi kommer till Camelin, går vägen ända till Ilien och ännu längre. Vad är det som är så bra med Ilien, sa Perrin och gäspade. Till att börja med, svarade Mert, så är inte Ilien fullt av Ace. Tystnaden lägrade sig och Rand blev plötsligt klarvaken. Moraine hade kommit tillbaka tidigt. Hon hade Egwene med sig. Men den som fångade deras uppmärksamhet var Ace Dan, som stod i utkanten av eldskenet. Mert låg stilla på rygg med öppen mun och stirrade på henne. Moraines ögon fångade ljuset som mörka slipade stenar. Men ens undrade Rand hur länge hon hade stått där.
Pojkarna bara,
började Thom. Men Moraine höjde rösten som om han ingenting hade sagt. Ett par dagars frist så är ni beredda att ge upp. Den lugna rösten motsade blickens skärpa. En eller ett par dagars lugn och redan har ni glömt vinternatt. Vi har inte glömt, sa Perrin. Det är bara... Ace Dan höjde fortfarande inte rösten, men hon behandlade honom på samma sätt som hon hade behandlat lekaren. Är det så ni känner allihop? Är ni allihop ivriga att rusa iväg till Ilien och glömma trollocker, halmen och dragkarer? Hon for med blicken över dem. Den där stenhårda glimten som stred mot det vardagliga tonfallet gjorde Rand orolig. Men hon gav dem inget tillfälle att svara. Den svarte är ute efter er tre. En av er eller allihop. Och om jag låter er smita iväg dit ni vill så kommer han att ta er. Det som den svarte vill motsätter jag mig. Så lyssna nu och hör att det jag säger är sant. Förr än jag låter den svarte ta er, förgör jag er själv. Det var hennes sakliga röst som övertygade Rand. Ace Dan kunde göra precis det hon sa, om hon fann det nödvändigt. Den natten hade han svårt att somna, och han var inte ensam om det. Inte ens lekaren började snarka förrän långt efter det att den sista glöden hade slocknat. För en gångs skull erbjöd sig inte Moraine att hjälpa dem. De där nattliga samtalen som Egwene och Ace Sedan förde var en öm punkt för Rand. Var gång kvinnorna försvann ut i mörkret, drog sig undan för att få vara i fred, undrade han vad de sa och vad de höll på med. Vad gjorde Ace Sedan med Egwene? En kväll väntade han tills alla de andra männen hade lagt sig och Thom börjat snarka som en sågklinga som gick genom en knotig ekstam. Då slank han iväg med filten tätt om sig. Med hjälp av all den skicklighet han fått när han smög sig på kaniner följde han månskuggorna tills han satt hopkrupen under en hög kärrmyrten med härdiga breda blad tillräckligt nära för att höra Moraine och Egwene som satt på en omkullfallen trädstam. De hade en liten lykta att lysa upp natten med. Fråga, sa Moraine just. Och om jag kan svara dig nu ska jag göra det. Du måste förstå att det finns mycket som du inte är redo för. Saker som du inte kan lära dig förrän du har lärt dig annat. Som kräver att du lär dig ytterligare annat först. Men fråga vad du vill. De fem krafterna, sa Egwene långsamt. Jord, vind, eld, vatten och ande. Det verkar orättvist att männen skulle ha varit mäktigast. De som hade jord och eld. Varför fick de ha de starkaste krafterna?
Moraine skrattade. Är det vad du tror, barn? Finns det en sten så hård att inte vind och vatten kan nöta ner den? En eld så het att inget vatten kan släcka den? Eller vind blåsa ut den? Egwene satt tyst en stund, grävde med tårna i skogens jord. Det var det som försökte befria den svarte och de förlorade, inte sant? De manliga Aes Sedena. Hon tog ett djupt andetag och blev stadigare på rösten. Kvinnorna hade inte med saken att göra. Det var männen som blev vansinniga och fick världen att rämna. Du är rädd, sa Moraine bistert. Om du hade stannat i Imonswall skulle du i sinom tid ha blivit klokfru. Det var vad Ninive ville, inte sant? Eller också skulle du ha hamnat i kvinnornas råd och styrt Imonswall, medan byrådet trodde att det var det som styrde. Men du gjorde det otänkbara. Du lämnade Imonswall, lämnade Tjofloden, sökte äventyret. Du ville göra det och samtidigt är du rädd. Och envist vägrar du att låta rädslan övermanna dig. Annars skulle du inte ha frågat mig hur en kvinna blir Aes Sedai. Annars skulle du inte ha kastat seder och bruk över bord. Nej, invände Egwene. Jag är inte rädd. Jag vill bli Aes Sedai. Det vore bättre för dig om du vore rädd. Men jag hoppas att du håller fast vid din övertygelse. Nu för tiden har få kvinnor kraft nog att invigas. Än mindre någon önskan att bli invigda. På Moraines röst lät det som om hon hade börjat tänka högt. Och aldrig för två från samma by. Det gamla blodet är sannoliken starkt i Tjofloden. Rand rörde på sig i skuggorna. En kvist knäcktes under hans fot. Omedelbart stelnade han till, blev kallsvettig och höll andan. Men ingen av kvinnorna vände sig om.
Två, utbrast Egwene. Vem mer? Är det Kari? Kari Thane? Lara Aelin?
Moraine smällde retligt med tungan och sa sedan strängt. Du måste glömma att jag sa det. Hennes väg ligger åt ett annat håll, fruktar jag. Bekymra dig för dig själv. Det är ingen lätt väg du har valt.
Jag tänker inte vända om, sa Egwene.
Var är det som du vill med det? Men du vill fortfarande bli lugnad. Och det är ingenting jag kan ge dig. Inte på det sätt du vill.
Jag förstår inte.
Du vill att Aes Sedai är goda och rena. Att det var de onda männen i sagorna som vållade världsfallet, inte kvinnorna. Nå, det var männen. Men de var inte värre än andra män. De var vansinniga, inte ondskefulla. De Aes Sedai du finner i Tervallon är mänskliga. Inte olika andra kvinnor i annat än den förmåga som skiljer oss från dem. De är tappra eller fega, starka och svaga, goda eller grymma, varmhjärtade eller kalla. Du blir inte annat än det du är genom att bli en Aes Sedai.
Egwene tog ett tungt andetag. Det var nog det jag var rädd för. Att jag skulle förändras av kraften. Det och trollockerna. Och blekmannen. Och Moraine Sedai. Varför i ljusets namn kom trollockerna till Imonswall?
Aes Sedai vände på huvudet och såg rakt på Rands gömställe. Hans andedräkt fastnade i strupen. Hennes ögon var lika hårda som när hon hade hotat dem, och han hade en känsla av att de kunde tränga igenom myrtenbuskens täta grenar. Ljus, vad kommer hon att göra om hon upptäcker att jag lyssnar? Han försökte smälta in i de djupare skuggorna. Han hade ögonen på de två kvinnorna och fastnade med foten i en rot. Och med nöd och näppe lyckades han hejda sig från att ramla in i den döda busken som skulle ha avslöjat honom när dess grenar knäcktes med ett brakande, liksom från ett fyrverkeri. Flämtande kravlade han bort på alla fyra. Tyst lika mycket genom tur som egna ansträngningar. Hjärtat bultade så hårt att han trodde att det i sig skulle avslöja honom. Dum huvud! Att tjuvlyssna på en ACD! När han kom tillbaka till de andra som låg och sov lyckades han ljudlöst slinka in bland dem. Län rörde på sig när han sjönk ned på marken och drog filten över sig. Men väktaren blev stilla igen med en suck. Han hade bara vänt på sig i sömnen. Rand släppte ut luft i ett långt, tyst andetag. Ett ögonblick senare dök Moraine upp ur natten. Stannade där hon kunde skärskåda de sovande gestalterna. Månskenet omvärvde henne. Rand slöt ögonen och andades lugnt. Och hela tiden lyssnade han efter annalkande fotsteg. Det kom inga. När han öppnade ögonen igen var hon borta. När han äntligen somnade var sömnen orolig och full av svettiga drömmar. Där alla män i Imonswall påstod sig vara draken återfödd. Och alla kvinnor hade blå stenar i håret som den Moraine bar. Han försökte inte tjuvlyssna på Moraines och Egwens samtal fler gånger. Den långsamma färden gick in på sin sjätte dag. Den värmefattiga solen sjönk sakta mot trädtopparna medan en handfull tunna, högt liggande moln drev mot norr. Vinden ökade ett ögonblick och Rand drog upp manteln om axlarna igen och muttrade för sig själv. Han undrade om de någonsin skulle komma till Berlon. Den sträcka de hade ridit från floden var redan mer än nog för att föra honom från Terrens brygga till Vita floden. Men Län sa bara att det var en kort färd var gång han blev tillfrågad. Knappt värd att alls kallas en resa. Det fick honom att känna sig vilsen. Län dök upp framför dem i skogen, återvände från en av sina räder. Han höll in hästen och red bredvid Moraine med huvudet böjt tätt in till hennes. Rand gjorde en grimas men avhöll sig från att ställa några frågor. Län brukade helt enkelt vägra att besvara sådana. Av de andra var det bara Egwen som tycktes lägga märke till Läns återkomst. Så vana hade det blivit vid det här, och även hon teg. Må vara att Aesedén hade börjat bete sig som om Egwen hade befälet över de fem från Imonswall. Men det gav henne ingenting att säga till om när väktaren avlade rapport. Perrin bar Mats båge. Och han var innesluten i den tankfulla tystnad som tycktes få starkare grepp om dem ju längre från tjofloden de kom. Hästarnas långsamma skritt gav Matt tillfälle att öva sig på att under Thom Merlins vaksamma överinseende jonglera med tre små stenar. Lekaren hade också givit lektioner varje kväll, han lika väl som Län. Län avslutade det han hade berättat för Moraine. Och hon vred sig i sadeln för att titta på dem. Rand försökte låta bli att stelna till när hennes blick gled över honom. Dröjde den lite längre vid honom än vid de andra. Han hade en obehaglig känsla av att hon visste vem som hade tjuvlyssnat i mörkret den där kvällen. Titta, Rand, ropade Matt. Jag kan bolla med fyra nu. Rand vinkade till svar utan att se sig om. Jag sa ju att jag skulle klara fyra före dig. Ja, titta! De hade kommit över en låg kulle och under dem, knappt ett milsteg bort mellan de kala träden och kvällens långa skuggor, låg Berlon. Rand flämtade till, försökte le samtidigt som han gapade av förvåning. Staden omgavs av en nästan 20 fot hög stockpalissad och längs den reste sig vakttorn av trä. Innanför glimmade takåsar av skiffer och tegel i den nedgående solen och rökplymer steg upp ur skorstenarna, hundratals skorstenar. Det fanns inte ett halmtak så långt ögat nådde. Österut från staden gick en bred väg och västerut en annan. Och på båda var minst ett dussin vagnar och dubbelt så många oxkärror på väg mot palissaden. Runt staden låg gårdar utspridda, flest i norr, men bara några få i skogen i söder. Men Rand la överhuvudtaget inte märke till dem. Det är större än Emonds Wall och Vakthöjden och Devonby tillsammans. Och kanske Terrence brygga också. Så det är en stad, sa Mert andlöst och lutade sig fram på hästen för att stirra. Perrin kunde bara skaka på huvudet. Hur kan så många människor bo på samma ställe?
Egwen bara stirrade.
Tom Marilyn sneglade på Mert och sedan himlade han med ögonen och blåste i mustaschen.
Stad, fnös han.
Och du då, Rand, sa Moraine. Vad tycker du om din första skymt av Berlon?
Jag tycker att jag är långt hemifrån, sa han långsamt. Vilket frambringade ett skarpt skratt från Mert.
Ni har längre kvar än nu, sa Moraine. Mycket längre. Men ni har inget annat val, utom att fly och gömma er och fly igen resten av livet. Och korta liv skulle det bli också. Det måste ni minnas när färden blir svår. Ni har inget val.
Rand utbytte en blick med Mert och Perrin. Deras uppsyner sa honom att de tänkte samma sak som han. Hur kunde hon låta som om de hade något val efter det hon hade sagt?
Aes Sedain har fattat besluten åt oss.
Moraine fortsatte, som om det inte vore uppenbart vad det tänkte.
Här börjar faran igen. Tänk på vad ni säger innanför palissaden. Framförallt får ni inte nämna trollocker, halvmän eller någonting sådant. Ni får inte ens tänka på den svarte. Det finns människor i Berlon som har ännu mindre till övers för Aes Sedair än folk i Emonds Wall. Och här kan rent av finnas mörkvänner.
Egwene fläntade till och Perrin muttrade något för sig själv. Mert blev blek i ansiktet, men Moraine fortsatte lugnt.
Vi måste dra till oss så lite uppmärksamhet som möjligt.
Lan höll just på att byta sin mantel, den som skiftade färg i grått och grönt, mot en vanligare mantel i mörkbrunt, även om den hade fint snitt och fint tyg. Den färgskiftande manteln fick en av sadelväskorna att svälla.
Vi använder inte våra egna namn här, fortsatte Moraine. Här kallar jag mig Aelys och Lan kallas Andra. Kom ihåg det.
Bra.
Och nu ska vi se till att komma innanför palissaden innan natten faller. Berlons port är stängd från solnedgång till soluppgång.
Lan red före nedför kullen och genom skogen mot palissaden. Vägen gick förbi ett halvdussin gårdar. Inga låg nära vägen och inga av de människor som just höll på att avsluta dagens sysslor tycktes lägga märke till sällskapet. Och kom till en tung träport vars dörrar var beslagna med breda band av svart järn. De var ordentligt stängda trots att solen ännu inte hade gått ned.
Lan red fram till palissaden och ryckte i ett fransigt rep som hängde in till porten. På andra sidan klämtade en klocka. Med ens kikade ett förtorkat ansikte under en nött mössa misstänksamt ned på dem uppifrån palissaden. Blängde mellan de avhuggna ändarna på två av stockarna, drygt 6 steg ovanför deras huvuden.
Vad står på här då?
Det är för sent för att vi ska öppna porten. För sent, säger jag. Rid runt till Vita broporten om ni vill.
Moraine red fram ett stycke så att mannen uppe på palisaden såg henne tydligt. Hans rynkor djupnade plötsligt i ett tandlöst leende och han tycktes vackla mellan att prata och att göra sin plikt.
Jag visste inte att det var ni, mor Alice.
Vänta, jag kommer ned med en gång. Vänta lite bara, jag kommer. Huvudet försvann utom synhåll. Men Rand kunde fortfarande höra dämpade rop om att de skulle stanna där de var, att han var på väg. Med ett väldigt ooljat knarrande öppnades den högra dörrhalvan sakta utåt. Den stannade när springan var precis så stor att en häst i taget kunde komma igenom. Och portvakten stack ut huvudet i springan, log sitt halvt tandlösa leende mot dem igen och kilade undan ur vägen. Moraine följde efter Lan genom dörren och Egwen kom strax bakom henne. Rand lät moln trava in efter Bela och befann sig plötsligt på en trång gata omgiven av höga trästaket och varuupplag, höga och utan fönster, vilkas breda dörrar var väl låsta. Moraine och Lan var redan till fots och talade med den rynkige portvakten, så även Rand satt av. Den lille mannen, i lappad mantel och jacka, stod med sin mössa hopknycklad i ena handen och böjde huvudet var gång han talade. Han tittade på dem som satt av bakom Lärn och Moraine och skakade på huvudet.
Folk nedifrån landet, han flinade.
Min sann, mor Alice, har ni börjat samla på er bonungar med hö i året? Så föll hans blick på Tom Marilyn.
Ni är ingen fåraherde.
Jag kommer ihåg att jag släppte ut er för ett par dagar sedan. Det gör jag.
Ja, så lekare. De gillade inte era konster där uppe.
Jag hoppas att ni kom ihåg att glömma att ni släppte ut oss, Mäster Eivin, sa Lärn och tryckte ett mynt i karns fria hand. Och att ni släppte in oss igen också.
Det där behövs inte, Mäster Andra. Behövs inte.
Ni gav mig tillräckligt när ni red ut. Men ändå fick Eivin myntet att försvinna, lika flyhänt som om han varit lekare han också.
Jag har inte sagt det till någon och jag tänker inte göra det heller, särskilt inte till vitrockarna, avslutade han med en mörk blick.
Han spetsade läpparna för att spotta, men så kastade han en blick på Moraine och svalde istället.
Rand blinkade till med en teg. Det gjorde de andra också, även om Matt tycktes finna det svårt.
Ljusets söner, tänkte Rand förundrat. De historier som gårdfarihandlare, köpmän och deras vakter berättade om dem uttryckte allt från beundran till hat. Men alla var ense om att ljusets söner hatade Aes Sedair nästan lika mycket som de hatade mörkvänner. Han undrade om detta redan innebar fler besvärligheter.
Är sönerna i Berlon? Undrade Lärn. Visst är det det, portvakten nickade. Kom samma dag som ni hade givit er av, om jag inte missminner mig. Finns ingen här som gillar dem. De flesta låtsas förstås inte om det.
Har de sagt varför det är här? Frågade Moraine uppfordrande.
Varför det är här? Eivin blev så häpen att han glömde att böja huvudet. Visst har de sagt varför. Men jag glömmer ju. Ni har varit ute på landet. Antagligen har ni inte hört någonting annat än får som bräker.
De säger att de är här på grund av det som hände i gelden. Draken, ni vet.
Ja, han som kallar sig draken.
De säger att karn anstiftar ont. Och det gör han nog också. Och att de är här för att utrota det. Det är bara det att han är i gelden, inte här. Bara en ursäkt för att lägga sig i andras angelägenheter, tror jag. Vissa har redan fått draktandens märke ritat på dörren. Den här gången spottade han faktiskt.
Har det ställt till mycket bråk då, sa Lärn, och Eivin skakade ivrigt på huvudet.
Inte för att de inte vill, förmodar jag. Men ståthållaren litar inte mer på dem än jag gör. Han släpper inte in fler än kanske 10 åt gången genom porten. och det gör dem helt usinniga. Resten har slagit läger en bit norrut har jag hört. Slår vad om att bönderna där ser sig om över axeln hela tiden. De som får komma in i staden bara stegar omkring i sina vita mantlar och är överlägsna mot hyggligt folk. Gå i ljuset, säger de. Och det är en order. Mer än en gång har det nästan blivit slagsmål med kuskar och gruvarbetare och smältare och rent av stadsvakten. Men ståthållaren vill att allt ska gå fredligt till, och det har det gjort hittills. Men jag säger som så, att om de jagar ondska, varför är de då inte uppe i Sälde? Det är oroligheter där, har jag hört. Och nere i Gelden. Det sägs att det har varit ett stort slag där, riktigt stort. Moraine drog mjukt efter andan. Jag hörde att Ace Sedona är på väg till Gelden. Det är det, Mor Ailis. Eivins huvud började guppa upp och ned igen. De gav sig av till Gelden, visst. Och det var så striderna började, har jag hört. Det sägs att vissa av de Ace Sedona är döda. Kanske allihop. Jag vet att det finns folk som inte gillar Ace Sedona. Men jag säger som så, att vem skulle annars hejda en falsk drake, va? Och det är dårar som tror att det kan bli Ace Sedona eller så, fast det är män. Vad ska man göra med dem då? Fast det är förstås. Det finns vissa som säger, inte vitrockarna förstås och inte jag, men vissa, att den här karn kanske är draken återfödd. Han har förmåga, har jag hört. Kan använda kraften. Tusentals människor följer honom. Var inte så dum, snäste Län, och Eivins ansikte skrynklades ihop i en sårad min. Jag säger bara vad jag har hört, eller hur? Bara vad jag har hört, mäster Andra. Det finns vissa som säger att han går med sin här mot öster och syd, mot Tyr. Hans röst blev mättad av antydningar. Det sägs att han kallar dem drakföljarna. Namn betyder föga, sa Moraine lugnt. Om något av det hon hörde oroade henne så visade hon det inte utåt nu. Du kan kalla din mula drakföljaren om du vill. Knappast, mor Ailis, skrockade Eivin. Inte med vitrockarna i närheten. Jag tror inte att någon annan skulle ha mycket till övers för ett sådant namn heller. Jag förstår vad ni menar, men... Åh nej, mor Ailis, inte min mula. Otvivelaktigt ett vist beslut, sa Moraine. Nu måste vi ge oss av. Och oroa er inte, mor Ailis, sa Eivin och böjde huvudet djupt. Jag har inte sett någon. Han ilade fram till porten och började dra igen den med korta, knyckiga rörelser. Jag har inte sett någon eller något. Porten slog igen och han drog för den tunga regeln med hjälp av ett rep. Sanningen att säga har den här porten inte varit öppen på flera dagar. Ljus skiner på dig, Eivin, sa Moraine. Så gick hon före inåt staden. Rand såg sig om en gång. Eivin stod kvar framför porten. Det såg ut som om han putsade myntet med mantelfollen och skrockade för sig själv. De gick genom folktomma gator, knappt så breda att två vagnar kunde köra i bredd. Alla kantade av varuupplag och här och var höga trästaket. Rand gick jämsides med lekaren ett tag.
Thom, vad var allt det där om Tyr och drakföljarna? Tyr är väl en stad nere vid stormhavet, inte sant?
Carathon-sägnerna, sa Thom kort. Rand blinkade till. Drakprofetian.
Ingen berättar de sagorna i Tjufloden. Inte i Montsvall åtminstone. Klokfrun skulle flå dem levande i så fall.
Det skulle hon nog, sa Thom torrt. Han kastade en blick på Moraine som gick framför dem tillsammans med Län. Såg att hon inte kunde höra dem och fortsatte. Tyr är den största hamnstaden vid stormhavet. Och Tyrs klippa är den fästning som bevakar den. Det sägs att klippan är den första fästning som byggdes efter världsfallet. Och att den på hela den tiden aldrig har fallit, även om många här har försökt inta den.
En av profetiorna säger att Tears klippa inte kommer att falla förrän drakföljarna kommer dit. En annan säger att klippan inte faller förrän draken svingar svärdet som inte kan vidröras. Thom gjorde en grimas. Om klippan faller är det ett av de främsta tecknen på att draken har blivit återfödd. Måtte klippan bestå tills jag är stoft. Svärdet som inte kan vidröras.
Det är vad profetian säger. Jag vet inte om det verkligen är ett svärd.
Vad det än är så finns det i klipphjärtat, fästningens kärntorn. Ingen utom Tears furstar får komma in i det. Och det pratar aldrig om vad som finns där inne. I alla fall aldrig med lekare.
Rand rynkade pannan.
Klipphjärtat kan inte falla förrän draken svingar svärdet. Men hur ska han kunna det om inte klippan redan har fallit? Ska draken vara en av Tears furstar?
Föga troligt, sa lekaren torrt. Tear avskyr allt som har med kraften att göra ännu mer än Amador gör. Och Amador är ljusets söners fäste.
Hur ska profetian då kunna uppfyllas, frågade Rand. Jag skulle gärna se att draken aldrig återföddes. Men det verkar inte särskilt rimligt med en profetia som inte kan uppfyllas. Det låter som en saga som är till för att folk ska tro att draken aldrig kommer att återfödas. Är det så?
Du ställer en förskräcklig massa frågor, pojk, sa Thom. Det vore inte mycket bevänt med en profetia om den var lätt att uppfylla, eller hur?
Plötsligt blev hans röst gladare.
Titta, vi är framme. Var nu framme är.
Lärn hade stannat vid en del av det manshöga trästaketet som inte såg annorlunda ut än andra delar av staketet. Han stod och försökte sticka in sin dolk mellan två av brädorna. Plötsligt grymtade han belåtet till och drog, och en bit av staketet svängde utåt som en port. Faktiskt var det en port, insåg Rand, även om det var meningen att den enbart skulle öppnas från andra sidan. Det syntes på den metallhasp Lärn hade lirkat upp med dolken. Moraine gick genast in och ledde Aldabe efter sig. Lärn tecknade åt de andra att följa efter. Själv gick han in sist och stängde porten efter sig. När Rand kommit innanför porten befann han sig på en stallplan utanför ett värdshus. Från köket hördes oväsen och skramlande, men det som slog honom var hur stort huset var. Det upptog dubbelt så mycket mark som Vinälvens värdshus och var dessutom fyra våningar högt. Gott och väl hälften av fönstren var upplysta i den tätnande skymningen. Han förundrades över denna stad där det fanns så många främlingar. Knappt hade de kommit ut på stallplanen förrän tre män i smutsiga förkläden av säckväv dök upp i det väldiga stallets breda, välvda dörr. En senig kar, den enda av dem som inte hade en dynggrepe i handen, kom framåt och fäktade med armarna.
Hallå, hallå! Ni får inte gå in där. Ni måste gå in genom stora porten.
Lärn satte handen mot penningpungen igen. Men samtidigt kom en annan kar, lika rund av midjan som mäster Alvear, skyndande ut från värdshuset. Hårtestar stack ut ovanför öronen och hans skinande vita förkläde förkunnade lika tydligt som en skylt att han var värdshusvärden.
Det är i sin ordning, match, sa nykomlingen.
Det är i sin ordning. Det här är väntade gäster. Ta hand om deras hästar nu. Ta väl hand om dem.
March vidrörde trumpet tinningen med knogarna och nickade sedan åt sina två kamrater att hjälpa honom.
Rand och de andra tog skyndsamt loss sina sadelväskor och filtar medan värdshusvärden vände sig till Moraine. Han bugade sig djupt för henne och log med äkta värme.
Välkommen, Mor Aelys, välkommen.
Jag är glad att se er igen, både er och mäster Andra. Mycket glad. Vi har saknat er fina samtalskonst.
Ja, det har vi. Jag måste säga att jag blev orolig när ni gav er av ut på landet och allt. Ja, jag menar, i tider som dessa, när vädret är helt oberäkneligt och vargarna är ända framme vid husväggarna och ylar om nätterna.
Men än slog han båda händerna mot sin runda mage och skakade på huvudet.
Och här står jag och pratar istället för att visa er in. Kom, kom! Lagad mat och varma sängar, det är vad ni behöver. Och det bästa Berlon har att bjuda finns här, det allra bästa.
Och varma bad också, Mr. Fitch, sa Moraine. Och Egwen sa hänfört efter. Åh ja!
Bad, sa värdshusvärden. Jo, det bästa och varmaste i hela Berlon. Kom, välkomna till hjorten och lejonet. Välkomna till Berlon.